Sporthuset gör comeback efter sommaruppehåll.
Och vi hoppas att ni ska tycka att det blir en lyckad sådan. Vi vill ju inte att det ska bli som de comebacker vi gärna hade sluppit.
Ja, vi har redan varit inne på Björn Borgs comeback 91 efter 8 år som tennispensionär. Han insisterade med att spela med träracket och fick det ju tufft mot ganska medelmåttiga motståndare. Jag tror bara han vann ett set innan han drog sig tillbaka. Mike Tyson, en gång så fruktad boxare, världens främste, gjorde ett comebackförsök 2005 minns vi. Jag åkte ut mot en rejält okänd irländaren Kevin McBride och fick så mycket stryk i sjätte ronden att han inte kunde resa sig mer. Och så Ben Johnson, den store fuskaren från Seoul 88, gjorde comeback 91 efter dopningsdomen. Missade kvalet i VM, 100 meters finalen i OS missade han också. Året efter fastnade han återigen i med fingrarna i burken med dopningspiller och stängdes av på livstid.
Ben Johnson 88, det var ju det här Stanozolol.
Precis.
Det satt någon från IOC, Internationella olympiska kommittén, och sa Stanozolol på presskonferensen. Nåväl, vi hoppas att det här i alla fall ska gå bättre.
Sporthuset avsnitt 101. Välkomna. Efter 100 torsdagar i rad tog vi ett litet break, men nu är vi här igen med 101. Från och med nu så är det här mer och mer min podd.
Ja, du gör ju ditt 100 avsnitt och jag har mitt 101, så jag förstår precis vad du menar.
Ja, men den där siffran kommer att förskjuta sig så småningom. Det är alltså så att ni är jämställda numera, Thomas och Lasse.
Vad trevligt.
Ja,
verkligen. Va? Verkligen. Skönt att få vara på samma nivå som Lasse någon gång.
Ja, exakt.
Men tjenare, Tjove.
Tjena.
Thomas Johansson, sportchef i Djurgården Hockey, och Lasse Granqvist, C-more med mera. Eller mest C-more. Det är ju så att vi kommer att ha en panel, precis som tidigare. Lasse och Thomas ingår i panelen, likaså Jens Fjällström, Lena Sundqvist, och så ska vi ha ett nytt namn som vi kommer presentera i nästa vecka. Jag siktar på att sitta här varje gång. Så ser det ut. Och Thomas, sommar tillbakablick.
Sommar tillbakablick. Ja, lite hektiskt innan midsommar. Lugnade ner sig, fick i alla fall ihop 2,5 vecka, tycker jag. Med ganska lugnt. Var nere i Spanien en sväng med familjen och fick lite värme. Det var inte så mycket värme, Lasse, apropå det här med väder som är din, som har varit din käpphäst. Det har inte varit så mycket varma kvällar, men så det har varit det. Sen har ju allting brakat igång. Jag har ju själv 3 grabbar, så att hockeysäsongen kom ju som en stor orkanvind på alla händer och fötter i familjen Johanssons liv. Uh-huh. Så det är väl ungefär så. Jag har faktiskt försökt träna lite grann. Det är helt galet. Jag har haft ganska kraftiga knäproblem, och som jag ser ut idag så behöver jag göra någonting åt det. Men har börjat springa igen. Det känns fantastiskt skönt.
Utan att få ont eller?
Ja, jag fick ett bakslag här för 2 veckor sedan med en överansträngd vad. Jag har ju börjat springa milen. Vet du. Det är ju liksom, jag är ju sådär, jag kan inte börja med 1 kilometer och 2, utan det blir milen. Men sen,
är det så kallat gubbvad?
Nej, de vill inte benämna det så. Det var någon överansträngning. Än så länge så har jag inte passerat det strecket när det blir gubbvad. Men det roliga det här var, jag reflekterade faktiskt när jag gick från P-garaget och hit, så ligger ett gym ganska nära här. Som, jag vet inte om det var prins Daniel som startade något till. Men de hade en så här, kom i form på endast 17,5 minut.
Nej, men det där stämmer ju aldrig.
Eller hur? Och då undrar jag, vad fick de 17,5 minuter?
Den där avslutande 30 sekunderna vill man ju veta lite mer om faktiskt.
Ja. Jag tyckte det var lite
hur
fascinerande.
Hur resonerade de där?
Lasse, när det gäller dig så har det varit väldigt mycket travsnack på sistone, av någon anledning.
Ja.
Vad är det som händer egentligen?
Nej, men jag har ju varit över till ett av världens största travlopp i New Jersey. The Meadowlands heter ju travbanan som ligger där. Och hade en häst som var med och startade. Det är helt sjukt faktiskt. Om man nu följer trav så vet man att det finns egentligen tre. Travet har 3 riktigt, riktigt stora lopp, ska jag påstå. Det är Prix d'Amérique i sista söndagen i januari i Paris. Det är på Vincennesbanan. Det är Solvalls internationella elitlopp som ju går sista söndagen i maj, morsdag. Och det är Hambletonian Stakes då, som är det stora loppet för 3-åriga hingstar. Hambletonian Oaks går ju för ston också för 3-åriga, som går på Meadowlands. Och Hasse Backo och jag är ju delägare i en häst som startade i Hamiltonien. Bara det är ju en fullständigt absurd historia. Men det är en riktigt, riktigt bra variant av häster där. Och vi,
hur mycket äger du?
Jag äger 25% av hästen. Hasse likaså. Sen är det Anders Ström som jag var med och grundade Unibet. Mm. Han var med i en podd till exempel, intervjuad av Olof Lund i Olofs podcast. Så att, han har merparten utav han har 50% och utslagsrösten. Mm. Han äger ju mängder med hästar och har ju helt andra ingångsvärden i det här än vad Hasse och jag har. Och Hasse äger lite mer än mig. Han är med på några fler. Men den startade på Hamiltonien. Ja, på Midlands. Häftigt.
Mm. Och det gick hur?
Kom trea i finalen. Men jag den vann försöket. Och får man prata om ett magiskt ögonblick? Mm. Jag hävdar ju att trav är idrott. Finns det någon som säger att det är bara hästar? Det är det ju inte. Utan det här handlar ju om människa och häst tillsammans i travsport. Och det här är ett exempel på det. Därför att man måste veta också, i Sverige har vi 1000 meters bana vanligen. I USA är det ju en milebana, det vill säga den är 1609 meter lång. Och alla loppen ser likadana ut. Alla startas med startbil. Alla loppen är en mile. Och så när de kommer till mållinjen då släpper de fältet och så springer de ett varv. Det blir ett väldigt långt upplopp på det sättet också. Det är bara två kurvor ju. Men i försöket så blev det kört på det sättet att vår häst låg i rygg på den som ledde. Det var för övrigt den hästen som sedan vann finalen sen. Perfect Spirit med Åke Svanstedt. Men i alla fall, in på upploppet så bryter Svanstedts häst, det är mycket vanligt, den bryter ut ett spår och då får vår häst fritt.
Kan du göra det här som ett referat?
Nej, det går säkert att göra. Det går säkert att göra. Det gjordes ju om inte annat.
Ja, det är för mycket känslor här.
Nej, men du vet, och då är det så här att när man sitter och har, vi hade varit och träffa hästen för, försökte bita mig för övrigt. Det tycker jag är en väldigt bra egenskap som häst, man lyssnar till lite där. Kommer du lufsande? Din lyxtyp bara här när det är storlopp liksom. Här har jag sprungit i gyttjan tidigare. Men så man ser sin egen häst ligga i rygg på ledaren. Det blir fritt in på upploppet, ett vansinnigt långt upplopp, och man ser att hästen exakt i det ögonblicket när det blir fritt är på väg att tappa travet. Den är alltså på väg att slå ihop, det går ju väldigt fort i det här ögonblicket, för att den blir så upphetsad. Själv, när den själv såg, det sa nämligen kusken Tim Tetrickent, USAs bästa efteråt, han sa det att he got a little bit excited. Han blev alltså så upphetsad, han sa, det är fritt, jag kan springa fortare nu, hurra! Och då blev hästen så glad, sen var på väg att galoppera. Och det här är en, två, tre tiondelar när man ser att alltså hela världen stannar där i det ögonblicket. Herregud, här har vi möjligheten med fritt invändigt på upploppet i ett försök i Hamiltonien och så ska han galoppera. Men Tetrick som kör är så skicklig att han var förberedd på att detta kunde hända. Han parerar detta så hästen finner rätt gångart, alltså den galopperar aldrig, var mycket nära. Tiondelen av att hela världen står still i det där ögonblicket och man känner att det finns ingen frekvens av någonting i kroppen överhuvudtaget. Ingen hjärt, det bara stannar. Allting är bara helt stilla. Och så finner han travet och vinner loppet invändigt. Vinner med marginal. Hade ledningen med en halv längd när det var 150 meter kvar. Och vi stod upp, Hasse och jag, och skrek, var är mållinjen? Var är mållinjen? För vi tänkte, det måste ju gå i mål snart, hästen, och vinna det här. Och det är 100 meter kvar, den går ju aldrig i mål. Och det är 75 meter, det, ni fattar ju själva. Och vinner försöket. Det är ett av mina mest magiska ögonblick. Jag kommer aldrig glömma det där när jag ser att, men gud, han kommer galoppera. Och gör inte det. Och sen ser det mera trea i final.
Underbart. Och Hasse, sa Hasse någon gång, eller hur många gånger sa Hasse det här? Men lugn.
Det här är jack. Så här sa Hasse. Men lugn. Det här är jackpot-hästen utan någon som helst tvekan. Det är solklart. Ni skulle sett när Hasse, och på Meadowlands är det så också att det går alltså, alla ägare har möjlighet att komma ner till stallbacken ganska enkelt. Man går nämligen, man har fått något märke på sig, så går man, sen går det alltså minibussar som kör på inneplan, alltså där hästarna springer. Inte när de just har startat ett lopp, då får de inte åka, men annars gör de det. Så att man går på den här minibussen, så kör den runt banan ner på stallbacken och vi in och hälsar. Och när Hasse står och pratar, han säger, jag måste snacka med hästen. Han skulle sjunga för den egentligen. Men han körde lite det här, ni vet det här Nya Zeeland och rugby, vad kallar det där? All Blacks, det där liksom, han utta, utta, stod framför hästen där, va? Och ledde, och hästen man tittar på så, ja. Så att det var lite speciella feelings, va? Men det här är jackpot-hästen, sa Hasse, utan någon som helst tvekan. Han är med på andra också, Dominion Beach till exempel, som går i Sverige numera. Ja.
Tycker ni jag ser mör ut?
Torktumlarvarning på dig.
Centrifug?
Ja.
En blandning av torktumlar och
centrifug. Har du också haft en häst som har varit, ja, på att galoppera in på upploppet? Eller? När du har varit på friidrott?
Ja, jag har varit i en friidrottsbubbla. Kom hem precis nu lagom till den här inspelningen.
Välkommen hem.
För Eurosport numera har ju kommenterat friidrott på radion i 20 år och nu är första gången i tv faktiskt. Jag tänkte att vi kan väl, ni har säkert följt friidrotts-VM på något sätt båda två, men varför inte introducera en ny programpunkt också som kan sammanfatta läget från friidrotts-VM?
Sporthuset ringer upp.
Stefan.
Tjena Stefan. Holm här, Tommy Åström, Lasse Granqvist och Thomas Johansson i Sporthusets studion.
Hej Stefan.
Hej Stefan. Thomas här.
Hallå, hallå.
Är du vaken?
Ja, det är jag faktiskt. Jag lämnade min bil på verkstaden 6:45 i morse, men sen somnade jag en stund igen.
Ja,
då åkte du hem och hämtade kontanter sen. Det kan bli dyra historier när bilen är på verkstad.
Ja, det kan det bli, men de har inte hört av sig att de är färdiga än, så får jag se om jag får råna en bank eller inte.
Det är aldrig bra när de ringer där just före lunch och säger att du, det var ett par grejer med bilen här.
Ja, precis. Ska vi fixa det här också ändå? Ja.
Välkommen hem.
Tackar, tackar.
Berätta om Usain Bolt och han fick ju massiva hyllningar utav publiken. Hur var det att vara på plats där, Stefan, och stå och han kommer ju att snacka mer och allihopa, alla de där bitarna. Hur var det?
Ja, det var oerhört mäktigt faktiskt. Framförallt just den här sista kvällen när hela VM var slut och alla egentligen kunde ha gått hem. Men alla faktiskt stannade kvar när Usain Bolt kommer in på arenan igen och blir vederbörligen hyllad och springer ett, eller går ett ärvar i Olamen egentligen. Ja, det var faktiskt en otroligt maffig känsla, för det hade varit ett bra VM, men det kändes i hjärteroten faktiskt.
Apropå Bolt också, vad sa du om det här med utbuandet av Justin Gatlin som vann 100 meter? För det var ju ganska splittrat läge där. Gatlin som har varit dopningsavstängd, men som enligt reglerna då får vara med och tävla, och som ju gång på gång, även i den avslutande stafetten faktiskt, blev utbuad, och arrangörerna fick lägga prisutdelning vid en annan tidpunkt för att det inte skulle bli så mycket badwill och så. Vad var din åsikt om Gatlin-utbuandet?
Jag förstår ju att många gör det faktiskt. Sen kan jag tycka att det är lite dålig stil. Man är inte van vid det från friidrotten riktigt, att man beter sig så. Fotbolls- och hockeysupportrar, det är lite annan grej där. Det är mer hata motsvarlag och sånt. Men friidrotten brukar inte vara så där. Men samtidigt kan jag förstå det, för att han har svikit så många genom sitt beteende. Samtidigt finns det många fler som också har varit uppnåstängda och kommit tillbaka. Och som ingen egentligen bryr sig om. För de känner inte till dem på samma sätt riktigt. Och det här var ju extremt i och med att det verkligen var den onde mot den gode på något vis. Va? Och att den onde fick vinna den här gången.
Alltså ni som var där. Jag får uppfattningen att... Alltså jag tänker så här. Jag blir så otroligt trött på såna här maskottar som
den där igelkotten, ja.
Jo, nej men alltså de har en sån här övergöd pingvin som åker in på en hockeyrink liksom, ja. Åker och slår sin stora feta mage i kortsaren på andra sidan och rasar, och då ska alla skratta liksom, och man bara känner nej men gud. Men här verkade det ju vara som att London lyckades lite bättre. De hade ju, jag såg några klipp på i flödet på sociala medier, alltså det var ju full show. Det påminner om den här snögubben vi hade i hockey i Sverige.
Snowy, ja.
Full show var det ju. Och sen verkade det så här, engelsmännen de trivs på de här mästerskapen. Alltså det är ett himla tryck, det är party, det är fest, det är stämning. Det är allt som var det så, eller?
Jo, men Hero the Hedgehog var ju lite hjälte mest varje dag. Det började väl egentligen när Bolt var på väg in till om det var 100 meter senast. Klappade honom på huvudet och han följde ihop som att han hade fått en smyting. Då la folk märke till honom första gången. Och sen var han liksom inne på arenan och gjorde upptåg av olika slag varje dag. Han byggde sandslott i längdhoppsgropen och badade i vattengraven och grejer. Och det där tror jag började lite grann... Var det 2009 i Berlin när Berlino härjade omkring, och även i Syrien 2014 när han, de hade en 10-kampare tror jag som var maskoten, som hoppade, var en kossa som hoppade stav och hoppade höjd, gjorde alla grenarna liksom inne på arenan.
En hoppande kossa, ja, det var lite kul också. Jag tyckte att jag satt och kollade garve åt det där faktiskt lite grann och kom på mig själv med det, att jag brukar ju inte gilla maskotar, men den där tyckte jag var okej. Var det en igelkott eller?
Ja, det är igelkott. Ja. Men det som slår mig, du sa ju det, jag kommer ihåg när du var på fotbolls-EM i London för många år sedan, Lasse. Jag tror det var 1996 va, gick fotbolls-EM i London, gjorde du inte det?
Glömmer aldrig.
Alltså i England. Ja.
När det är publiken, ja.
Ja, för då sa du det att lägg alla fotbollsmästerskap i England i framtiden.
Ja.
Och friidrottsmästerskapet här i London, lite för dåliga förhållanden, eller hur Stefan, för att få de här riktiga toppresultaten, men å andra sidan en formidabel publiksuccé.
Ja, verkligen. Vissa kvällar var lite kyliga, det var rejält regn en kväll också, men publiken var där och publiken höll stämning, och det är ju egentligen London och, eller ja, England och Tyskland där de lyckas på det sättet. Det kommer att vara Doha om två år, det kommer nog bli en helt annan grej.
Qatar, Qatar. Just det, då kör de sen september tid och det kommer vara varmt också. Det är lite, nästan lite tidigt. Det kommer nog riska att ligga på höga 30 säkert. Alltså. Det är varmt det.
Ja. Ställer till det för formtoppningen också. Det blir besvärligt. Men,
det blir som två säsonger nästan.
Ja, det var ju faktiskt samma Sydney 2000. Det gick också sent i september.
Jag kommer ihåg 96 inför EM-matchen där mellan England och Tyskland och möttes i semifinal i Europamästerskapen där på Wembley. Och en timme före match, alltså fullsatt, roughly. Det vill säga typ alla där. Och de kör alltså och skapar som fest. De körde Tina Turner, Simply the Best. Och den kan ju alla tydligen. I alla fall de som hade löst biljett till matchen. Det kanske stod, alla textraderna stod på baksidan biljetten. Jag vet inte, eller så är det jag som är dåligt påläst som inte kan det. Men det var alltså ett sånt tryck när de körde den här. Och Football's Coming Home, Three Lines on a Shirt, hade de som sin kampsång eller vad ska jag säga. Och vilket drag det var, vet du. Det var ju då Alan Shearer nickade in 1-0 i tredje minuten sen när matchen väl började, efter God Save the Queen, som vi fick Wembley att flytta sig 2-3, 4 meter upp i luften för att sen landa igen. Sånt tryck var det.
Men det är ju Stefan, 4x100-loppet där Bolt skadade sig, det är ju en märklig historia. Alltså han faller ihop där, och han är oerhört populär i England också. Och den lilla tragedin som det var på sätt och vis. Och samtidigt så vinner britterna 4x100 meter.
Ja, det var en oerhört märklig stämning inne på stadion. För man visste inte, eller folk verkar inte veta om de skulle sörja Bolt eller hylla britterna som vann. Hade USA vunnit så tror jag att det hade varit ännu mer fokus på Bolt. Men i och med att britterna vann så var de liksom någonstans, vi måste ju kunna vara glada fast Bolt ligger skadad. Liksom. Mm. Ja, det var oerhört konstigt.
Den här underhållande, får jag säga så? Jag har aldrig träffat honom, men jag följer bara intervjuerna. Daniel Ståhl, diskus, märklig sport. Det tycker jag. De snurrar runt och skickar iväg den där, och sen så förlorar han med 2 centimeter, och man tänker, men vem mätte det där nu då? Och de var ju lite allmänt glada, även funktionärerna. De mätte ju fel nedslagspunkter. I kultävlingen var det ju så. Nej, jaha, var det fel kul? Ja, där ser man det. Men det spelar väl ingen roll. Ni ska ju hålla på i 10 kamper. Så vad fan spelar det då? Men Ståhl är på något sätt för mig någon man vill... Det är lite Teddybjörn-känsla över honom. Fast han håller på med en kraftsport, för det är väl diskus i någon mening. Eller har jag fel?
Nej, ja, du har helt rätt. Han är ju en profil på många sätt. Han är ju skön och bjuder på sig själv. Jag tror att det är precis det som framförallt svensk idrott behöver. Någon som dels lyckas på en hög nivå, men som också bjuder till lite och kan skapa lite hås omkring sig själv och kring sporten. Han är inte Ricky Brors-klass än, men det finns väl ingen människa som någonsin kommer kunna vara på den fronten. Men han är en skön snubbe.
Några snabba också, Stefan, avslutningsvis här. Mest populär på VM blev den här Isaac Makwala, nästan Botswana-löparen som märkligt sett stoppades från att tävla fast han inte var sjuk. Han stoppades i ett lopp, han stoppades i två lopp, han fick komma tillbaka till ett lopp, men sen blev det ingen medalj ändå för Makwala. Han var väl en rubrikkille.
Ja, han var en stor snackis, och vad som egentligen hände, det råder väl ganska delade meningar om. Att han kräktes, det tror jag alla är överens om, men varför han kräktes, det är väl inte helt folk helt överens om. Men klart, hade han verkligen haft noroviruset och smittat 30 andra ute på arenan, så hade det inte varit populärt det heller.
Nej.
Så att IAF hamnade i en situation där de aldrig kunde vinna i det läget, tyvärr.
Caster Semenya, vi har haft debatt. Bör hon behandlas för att få ner hormonnivåerna? Vi har haft debatt i sporthuset, även i diverse friidrottssändningar. Hur ser du på det?
Jag är väldigt kluven faktiskt. Och jag överlåter gärna med varm hand detta till de som kan det bättre, nämligen läkarkåren. Och inte ens de är ju överens, så skulle vi kunna vara... Nej, det är skitsvårt det där. Därför att hon är född på ett specifikt sätt, och ska man då inte få tävla för att man är född sån. Samtidigt pumpar upp testosteronnivåerna till den nivån på kemisk väg, så är det ju dopad. Samtidigt så har vi de här som föds med höga, väldigt höga blodvärden, som har en fördel av det i längdskidåkning och långlöpning och så vidare. Så att, nej, det är en komplicerad fråga, och jag står någonstans och velar mellan det ena och det andra hela tiden.
Och höjdhoppet, det ligger kvar på den här normalnivån. Du har ju skrivit ett litet ark som jag läste med behållning för många år sedan, som kallas för den Maillardska decimetern. Du vet Jan Maillard, Lasse? Krönikör på Svenska Dagbladet.
Mycket väl.
Han sa ju
han var sportchef.
Ja, exakt. Han skrev ju väldigt svepande en gång att konstigt vad höjdhoppsnivåerna har gått ner. Alltså för ett decennium sedan när Stefan hoppade, då hoppade de i genomsnitt en decimeter högre, de här Sotomayor och Sjöberg och det. Varpå du, Stefan, skrev en skön text, den var ju väldigt genomarbetad, den Maillardska decimetern, om den generaliseringen där han liksom bara höftade och sen så bara totalt mosade de argumenten med att bara titta på all statistik genom åren. Och nu fortsätter det likadant. Alltså tittar vi genomsnittligt i höjdhoppsfinalerna genom åren, så är det ganska lika, alltså sett över hela VM-historien.
Ja, och det gäller egentligen de allra flesta grenar. Lennart Julin har någon gång sagt att friidrottens utveckling stod stopp 1985. Om man tittar på alltså 30 resultat i världen, 100 resultat i världen och så vidare. Toppresultat förändras alltid lite grann därför att det kommer en Bolt, en Sergej Bubka, en Carl Lewis eller en Caster Semenya som gör kanonresultat. Men sett över hela världen så händer inte speciellt mycket. Därför att när friidrotten blev professionell på riktigt i mitten av 80-talet så började folk träna alltid 2 gånger om dagen och sådär. Och det är svårt att utveckla det så mycket mer för träningsmetoder. Det händer inte så mycket även om vi får läsa träningstips och bantningsgrejer i kvällspressen varje vecka. Men det hjälper inte så mycket. Så att utvecklingen är egentligen ganska stillastående friidrott. Sett över lång tid alltså.
Men jag tycker att spontant är det skönt med att det går en stund mellan världsrekorden. Alltså de riktigt simningen. Stora, häftiga grejerna. Ja, simning har ju, men jag gillar varje gång Sara Sjöström sätter världsrekorden.
Det är ju var tredje dag.
Ja, jag tycker att det är fri. Sen är det en annan sak med VM i friidrott här tycker jag, som jag verkligen gläds med alla håller på med friidrott. Inte minst de som är involverade med internationella friidrottsförbundet och annat. Men det var ganska blygsam diskussion om doping den här gången. Man pratar mycket mer om att det var dåligt väder i London. Och det tycker jag var en riktig fullträff för internationell friidrott faktiskt. Och det är grattis till alla.
Du har ju glömt att tacka. Nej, det har du gjort, Stefan, när vi har pratat. Lasses utbrott här mot advokaten för det här bensinbolaget.
Bäst i världen.
Ja,
bäst i världen.
Som du enkelt utmanövrerade i den här rättegången.
Med gott bistånd av dig.
Ja, det var ett lysande, världens bästa vittnesmål. Det var helt fantastiskt. Tänk att försvarsadvokaten mer eller mindre med sitt förhör lyckades få sitt förhör att bli det bästa för din sida där, Stefan. Det tycker jag var lite häftigt faktiskt.
Ja, det måste jag säga.
Men du, har du överklagat sig där eller har det landat? Eller du vann ju det där.
Nej, jag vann och de överklagade inte. Så att det är lyckligtvis avslutat. Det var faktiskt jävligt jobbigt det där, men det är skönt att det är över sen några månader tillbaka.
Stefan, hur ser Färjestad ut i år?
Skön övergång.
Vi måste byta ämne.
Ja, det känns väl som att de ändå har gjort ett rejält försök att hitta på något nytt i år. Rensat lite i ledningen och börjat om lite grann. Det kanske är precis det som behövs. Inget ont om Lobe, Rundqvist och kompani. Definitivt inte. Men någonstans så kanske de behövde prova något nytt i Färjestad. Så vi får se hur det blir. Men jag hoppas att de kan få en ganska bra start på säsongen så man får lite arbetsro framöver. Och vi är lite bortskämda i den här stan. Det är först när det vankar semifinal som vi riktigt börjar bry oss. Och det har tyvärr märkt de sista åren.
Jag slår dig en siffra sen när jag behöver ha en scouting-rapport där på FBK.
Det låter bra.
Men den mest klassiska FBK-ramsan genom åren, Stefan. Är vi överens om vilken det är? Den mest slogan, se om vi tänker på samma genom alla år.
Sopa på FBK.
Exakt! Sopa på FBK. Den har försvunnit lite, eller?
Ja, de drar den ibland, men inte så ofta.
Sopa på FBK, det är bra. Tack Stefan för att du var med oss.
Tack själva.
Strålande. Bra jobbat. Grattis till ett gott jobb, verkligen.
Tackar.
Hej, bra, härligt.
Hej Stefan. Hej då.
Ciao.
Följde ni VM mycket, eller?
Ja, jag följde VM i stort sett varje kväll. Friidrott är ju för mig en av de absolut bästa tv-sporterna. Jag förstår inte hur man kan betala en biljett och gå på friidrott, för du kan ju inte ha koll på allting som händer inne på arenan.
Det du säger nu är faktiskt ett problem för friidrotten. Ja. Väldigt bra tittarsiffror, alltså, men problem med publiksiffrorna. Inte nu i London, men i många andra tävlingar.
Men ett VM kan jag ju tänka mig att man vill gå på ett VM och se det. Men att sitta hemma i soffan och få allting bara rätt in i ögonen, det är ju... Friidrott är fantastiskt.
Men jag tycker bland det häftigaste är när de stora finalerna, såklart, eller svenska medaljer, självklart. Men som jag sa till dig, Tom, alltså när det är 10-kamp så här och så är det 2 stycken parallella höjdhoppspooler eller vad man säger som pågår parallellt och så ligger det händer inget annat utan man är tvungen liksom att i 45 minuter följa de här rätt så mediokra hoppen i många fall. Men det tycker jag är så skönt när det står på. Det blir liksom sån slask.
Så här. Det var nog mitt mest lågintensiva pass genom tiderna faktiskt när jag gjorde hela höjdhopps 10-kampen.
Ja, och vad bra det var. När det fick vara så, utan att det kom in någon musik där som helt plötsligt ska in och skvalpa. Man fick bara vara med och det gällde inget och hundarna tänkte det är bra.
Sällan det kommer musik i tv, Lasse.
Ja, i och för sig. Ja. I och för sig. Men nu, apropå musik, här är den. Jag vill bara spela upp den. Ja. Känner ni igen den?
Det är 96 eller?
Ja, det är den här Three Lions. Det kommer nog här snart. Jag tror de sjunger Three Lads on a Shirt. Men det är det ju inte, utan Three Lions då. Football's Coming Home heter den. Jag hade bestämt mig för att när Kanal Plus skulle, som det heter då, skulle köpa tillbaka rättigheterna till Premier League, skulle vi spela den här Football's Coming Home. Mm. Men vi har satt och haft det i 25 år nu. Så att, eller vad är det?
Det kan dröja ett tag till.
Men det måste ha varit en enorm besvikelse för den här stackars gång. När de bara kliver fram och ger dem rött kort i parti och minut så att de inte får fortsätta.
Gång är ju en aning ifrågasatt.
Ja, det är... en aning.
Jag förstår det. Men vilken besvikelse. Ja. Alltså här har man kämpat på och så får man ett gult kort och så ligger man trea eller någonting och så kliver någon fram när man nästan är på mållinjen.
Ja, du vet, gång, en av de bästa beskrivna gång tycker jag, det är att det är en tävling som motsvarar att viska så högt som möjligt.
Hallå där! Hallå där! Det är ändå imponerande. Vad är det? 4 minuter per kilometer?
Enormt,
alltså, det är galet. Ja. Hur kan man gå så fort?
Ja, det gör de inte riktigt. De halvspringer ju. Ja. Men de går ju fram och tillbaka också. Bara på fram och tillbaka, fram och tillbaka på samma ställe. Och ofta är det ju någon som går in i en tunnel. Och sen kommer han aldrig ut därifrån. Han blir diskad in i tunneln. Det är väldigt ofta så det är. Men. Ja, Lennart Julin gjorde ju på fyran, va? Visst var jag tittade på Martin där som jobbar fyra med, ihop med Birger, vad heter det? Fält. 7 timmar igång körde de i söndags. Det är ju rätt imponerande, 7 timmar igång. Och Julin kom ut efteråt och sa så här: det här gick kanonbra alltså. Han var supernöjd. Birger och jag hade väldigt bra samarbete.
Bra kemi.
7 timmar igång, det är faktiskt...
Det är imponerande.
Nej, det är superimponerande.
Högt i tak i sporthuset.
Vi diskuterar det som händer just nu och jag har ju mest varit inne i en friidrottsbubbla och därför inte så mycket annat att komma med. Nu har vi gått igenom friidrotten. Ni får gärna tycka till här, Lasse och Thomas, med något ämne som ni har funderat på.
Ja, jag kan väl börja. Nu står ju hockeyn i full blom, höll jag på att säga, för dörren. Och det är lite spännande med de här lite nya regelförändringarna som är på gång. Framförallt det här med målvakts sidan, att det ska bli lite mindre petigt kring hur mycket man får nudda målvakten och att det är domaren som tar beslutet på isen. Jag är ju lite av den skolan att jag tycker faktiskt att det är dags att du ska börja få tackla målvakterna.
Tackla?
Ja, men just utifrån att så vidare de är inne i sitt område, absolut inte. Men är de ute och vill spela pucken och stoppa puckar, så tror jag att om vi vill nå ett offensivare spel så är jag inne på att få in målvakterna i målburen så mycket det bara går. Då blir pucken kvar i zon på ett helt annat sätt och vi kommer få en mer offensiv ishockey. Och jag tror att ett sätt att göra det är att antingen så stiftar man det och säger att målvakten får inte lämna sitt mål, men att göra dem tacklingsbara. Då är det upp till målvakten att göra en bedömning. Vill jag gå ut och ta den här tacklingen eller riskera eller strunta i det? Och jag tycker att så som målvakterna ser ut idag, så vältränade som målvakterna är idag, så ser jag inte att det är någon större skillnad på en målvakt och en utespelare. Skyddmässigt så har målvakterna gigantiska skydd på sig. Och det ser jag inte heller som någon större, utan jag tror att det mer är en rädsla och att man som målvakt måste lära sig tidigt att det kan faktiskt smälla och lära sig också ta och ge tacklingar. Det finns ju ibland lite såna häftiga exempel på en målvakt som faktiskt har proppat ner någon utespelare. Men idag är det, målvakten är väldigt fridlysta. Framförallt går de ut bakom mål. Man får inte peta på dem. Man får knappt peta på klubban utan att man blir utvisad. Och det ska vara spännande att se om man vågade testa det och se lite hur det påverkar ishockey.
Spännande ämne. Överhuvudtaget har det ju hänt en del när SHL går ut och säger att man ska flytta en del utav från situationsrummet som har suttit med försökt söka millimeterrättvisa ner på isen för att få bedömningar istället. Det tänkte jag uppmärksamma om en kort stund också. Men det du säger, i någon mening har det blivit så att det blir en diskussion och ett samtal om att målvakterna ska skyddas allt mera. Och då pendylen slår över så kraft mot att det slutar med att de får inte röras alls. Och någonstans behöver det bli normalisering kanske även utav det. Det vore intressant att spänna. Petter Rönnqvist brukar prata med det här om.
Han har ju en ganska liberal syn på det. Han är ju lite på Thomas spår.
Exakt. Så att det finns ju förhoppning om att man skulle kunna luckra upp det här lite grann när man slutar vara så hysterisk. De är ju rätt hyfsat skyddade, målvakterna. Mm. De har ju dessutom större blad än alla andra.
Ja, just det. Men innebär det att det som det också blir kontentan av det, Thomas, är att de inte ska röra sig så mycket runt bakom och så, eller? Vi tog några klipp, Niklas Wigård tog några klipp under säsongen då hur Karlskrona spelade med Johan Holmqvist, att det var nästan det av spelsystemet att spela ner pucken på Holmqvist som sen blev som en libero nästan. Mm. Och att det inte riktigt så det ska gå till, eller?
Nej, men framförallt så är det ju målvakterna blir en stor del i spelet när det kommer nedlägg och puckarna hamnar kring mål och de ger sig ut och de skjuter iväg dem och skjuter ut puckarna. Det är lite det jag vill komma åt. I NHL har man gjort sådana här streck som gör att man bara får röra sig bakom förlängd mållinje genom de här strecken, precis bakom mål. Men jag tror att om målvakten är medveten om att ge mig ut mot tekningspunkten, säg att det kommer en halvförlupen puck och han ser att det kommer en motståndare som kommer att vara först. Ja visst, är han medveten om att jag kan gå ut, men jag måste också vara beredd på att jag kan få en tackling. Jag kan dela ut en tackling, men det ska vara schyssta tacklingar. Eller att han väljer då att stå kvar i mål. Helt plötsligt får vi en målchans utav det. Mm. Så att jag är lite inne på de här situationerna när målvakten är ute och påverkar spelet utifrån ett offensivt perspektiv. Att vi ska få kvar spelet i zonerna, för det är där det händer saker. Och då tycker jag också det skulle vara en liten spännande krydda till det här. Inte för att någon ska bli skadad eller någonting sånt där, utan mer att det skulle vara intressant att se vad som händer om målvakterna faktiskt blir tacklingsbara.
Mm. Finns det en nyansskillnad mellan NHL och SHL som det är just nu?
Nej, inte när det kommer till den delen. Man har ju sett några såna här tacklingar i NHL när en målvakt ut och ska skjuta iväg den och det kommer en utespelare rakt framifrån, alltså nord-syd-tackling. Mm. Och kör, men spelarna blir ju utvisade och jag tycker det måste ju vara schyssta tacklingar precis. Sen är det ju många som har som argument att målvakten är en sån viktig pjäs i lagbygget och att det finns liksom att det kan vara utstuderat att man ger sig in och ger sig på målvakterna på det sättet. Och det är väl någonting man måste ta och diskutera. Men jag tycker att vi måste liksom på något sätt släppa det här lite grann med att de är en fredad zon. Det är ju, ibland så kan ju till och med målvakterna stå, man får ju inte åka igenom deras målgård och de kan slänga ut något ben och så minsta lilla de far på ändan så åker jag ut som utespelare. Så jag tycker att det är en intressant diskussion. Alltså, hur hårt ska vi dra det? Nu börjar vi peta i det här med hur mycket får jag störa målvakten? Hur mycket får jag på honom? Nu ska domarna göra en bedömning. Han går hela vägen ut direkt.
Kör. Men vi hade något slutspel också. Slutspelet 2016 kanske. Då det var ett pärlband av första målvakter som blev skadade. För att det var så hård trafik mot dem. Det är väl inte heller det är inte där vi vill hamna.
Nej, men det är inte
trafik på mål.
Men då är det ju liksom trafik in i målomgårdszonen. Ja. Alltså, är de där inne så tycker jag absolut att de ska vara fredade. Där får man inte vara på och peta på målvakter.
Mm, så det är den skillnaden?
Den skillnaden. Ja. Medan när de är utanför den zonen så ska de behandlas precis som vilken spelare som helst. Att har du pucken så är du tacklingsbar.
Jag gillar att SHL, om vi pratar bedömning av situationen i målområdet och glider över på det lite grann.
Är det ditt ämne?
Ja, lite grann är det. Men alltså jag gillar att det var ju jättekonstigt en del förra säsongen och det var ju rätt upprört. Jag gillar att man ändrar då. Man tar till sig klubbarna. SHL är ju klubbarna. Mm. Man förstår att så här kan det inte vara och så ändrar man. Bra Thomas i Djurgården och alla andra klubbar att man agerar och inte sitter på. Men jag läste Hans Abrahamsson i Aftonbladet. Han skrev så här: logiskt beslut, men blir det bättre, skriver han. Och så formulerar han sig så här: bedömningar är svårt. Det finns ingen vetenskaplig millimeterrättvisa när det kommer till bedömningar. Det finns ingen vetenskaplig millimeterrättvisa när det kommer till bedömningar. Det vill säga, det kommer att kunna bli fel, va? Man kan tycka vad man vill om situationsrummets bedömning under förra året, men man praktiserade regelboken minutiöst och med några få undantag så gjorde man det på ett korrekt sätt, skriver Abrahamsson. Jag tycker han har rätt i det. Problemet är att går man strikt efter regelboken krockar det i vissa fall med sunt förnuft och logiskt tänkande. Så skriver Hans Abrahamsson och säger att vi måste acceptera att det blir fel. Och här tycker jag det är en nyckel lite grann i den diskussionen som kommer komma under säsongen som kommer. Det kommer vara flera sådana här situationer som kommer bli ganska uppmärksammade. Jag tycker det är viktigt att man slår fast hur domaren bedömt det. Och då kan experter som kan det här säga att det var rätt eller det var fel. Det tycker jag är viktigt. Men sen räcker det. Man behöver inte hålla på och yla om det hur länge som helst sen. Ta ett allsvenskt exempel, IFK Göteborg och AIK. AIK kvitterar på ett korrekt mål efter 95-20 till 2-2 på Gamla Ullevi. Domaren, Mohamed Al-Hakim för övrigt, en mycket duktig domare, blåser bort det. För han har missuppfattat situationen. Han ser helt enkelt fel och gör en felaktig bedömning. Och Rickard Norling, AIKs tränare, efteråt sa det att ja, det där var ju fel. Det var ju ingen diskussion om det. Men om man jämför med det antalet fel som mina spelare gjorde och som jag gjorde och som vi AIK gjorde i den här matchen, så var det ändå ganska litet. Och det tycker jag är ganska schysst, ungefär så sa han. Det är ganska schysst sätt ändå att ta vidare. Det kommer nya matcher, nya utmaningar. Därför att de domarna som regelmässigt gör upprepade fel, de ska ju plockas bort.
Jag tror att man kommer hamna i en liten knepig situation också. Även om jag gillar ju att man någonstans lyssnar in, tar den feedbacken och försöker korrigera till någonting. Men Jag är inte säker på att vi kommer hamna millimeterrättvisa, då var inte det riktigt bra. Här nu blir det bedömningssituation, då är det hela tiden upp till individen som ska göra sin bedömning, och då kommer det svaja. Ibland kommer det vara si och ibland kommer det vara så. Och då är det frågan, hur kommer fans, alla runt omkring, att påverkas av att det faktiskt är domaren som tar beslutet? Där ena matchen dömde han ju si, men den här matchen så var det så här. Så att oavsett, känner jag, i den här situationen, oavsett vad vi i SHL gör, så är det svårt att få det till en riktigt så här, ja men det här är bra, det här kan alla acceptera, för det kommer vara tjafs om det här under säsongen. Jag är helt övertygad om det, men jag gillar steget man tar, att man lämnar lite mer till domaren och hans bedömning utifrån det. Det gör jag.
Jag tycker att vi ska lyssna till Oscar. Alltså Oscar Wilde ska vi lyssna till.
Just det,
regler är till för idioter, vi andra använder sunt förnuft. Mm. Sen får jag alltid följdfrågan av Lars Ekholm med vår trogna lyssnare. Vems sunt förnuft åsyftar du, säger han?
Du, Oscar Wilde. Oscar Wilde, han måste vara tidernas citatmaskin, va?
Tidernas citatmaskin, vet du? Det är en levande citatmaskin.
Jag tittar på ordspråk och Oscar Wilde googlar på, då kom det upp 2 miljoner och träffade
honom. Ja, han gick och handlade, kom på 62 nya ordspråk, vet du, när han stod i kön och köpte tobak.
Ja.
1800-tals Wilde.
Ja. Här blir vissa som
var inte han irländare?
Hör av er om ni vet.
Jag kan ju lägga till också lite i den här debatten med tacklingar, att jag tror också att i år att det kommer vara att man har möjlighet till att ha 3 målvakter ombytta på laguppställningen. Mm. Som också då, om man pratar om skador och att någon går sönder, att det händer, att det faktiskt finns en möjlighet att ha 3 målvakter ombytta.
Men alltså, alla ni som jobbar med hockeyn måste ju lite grann, jag menar, allsvenskan i fotboll har ju ett bekymmer med att ett lag är så otroligt mycket bättre än alla andra och leder med så många poäng, så jag kan nästan inte räkna. Jag kan bara klara av ental, så det blir bekymmer. Men när man tänker tillbaka på hockeysäsongen, det var ju en avslutning som var, alltså den var ju monumentalt häftig, där vi alltså får en match 7 i spelet om SM-final, och den räcker inte med 3 perioder, de är tvungna att sträcka in det i en fjärde. Den är ju, alltså det är ju, vilket minne vi går in i, och då menar jag inte bara för att alla HV-supportrar är glada, men vilket minne vi går in i säsongen som kommer. Ni har lite att leva upp till här, Thomas. Vi vill ha en match 7 i alla serier. Och vi vill ha 52 våldsamt dramatiska omgångar med bara rätta bedömningar och utsålt på alla matcher.
Inga dåliga kraltör.
Vackra passningar. Underbart översikt. Mål! Jag måste förresten plussa för Simor i det här sammanhanget, och det kan ju verka lite så här, nu sitter jag och pratar i egen låda här. Men det är kul, tycker jag, att man får, precis som fotbollen, de här träningsmatcherna. Därför att då kommer vi ju lite närmare och börjar. Mm. Och framförallt tycker jag de här hallarna som är inte gjorda för att sända tv ifrån. man tänkte, okej, de fick upp en kamera där i alla fall. Så man får liksom sitta och känna det här. Jag tycker det är charm på något sätt. Och det är så skönt, tycker jag. Jag antar att det är likadant, Thomas, men jag vet ju på innebandy i många år på elitnivå, men de här augusti, och det är så skönt, för det gäller ju ingenting. Och det är viktigt med träningsmatch, jag visste det, men alla mår bra och det är så mysigt och säsongen börjar snart, och hur går med säsongskorten och du ska leva med dig och hur går med P. Ingen bryr sig riktigt, va? Sen är det 2 raka förluster i inledningen och bara bam, säger du.
Jag håller med, jag tycker att det är jättebra att de sänder träningsmatchen. Vi ska ju, nu när det här spelas in, så har vi match i Vallentuna ishall, så ska det bli intressant att se hur sändningen blir ifrån den isladan.
Det är alltid svårspelat i Vallentuna.
Mot Mora. Ja, alltid svårspelat i Vallentuna. Jag vet, jag har ett så här jobbigt minne från Vallentuna ishall på den tiden när jag spelade, och vi var med Djurgården. Vi hade Niklas Wikegård som tränare. Mm.
Punkt. Jobbigt minne. Punkt.
Ja, det var jobbigt.
Ropade han någon gång under den matchen, tror du? Eller var det träningsmatch?
Ja, det var en träningsmatch.
Tror du att han någon gång ropade dumpa i runden?
Det gjorde han garanterat. gjorde han. Men i det här fallet så var det jag, Kalle Berglund och Patrik Kjellberg. Innan matchen så sa Wikegård kom fram till oss och sa, ni ska inte spela. Nej, okej, vi ska inte spela, vi 3. Ni ska ut och springa. Jaha, vi ska ut och springa. Ja, ni ska springa en mil. Jaha, okej, vi ska ut och springa en mil. Så innan matchen fick jag, och Kjellberg var ju en riktig gazell alltså. Och det var ju ordet var att ni hänger på Kjellberg. Så jag och Kalle, tungan hängde ner vid knäna när vi kom i mål efter en mil. Men, och sen i tredje perioden, vi skulle sitta på bänken, skulle vi göra, vi 3, fast vi hade sprungit en mil. Och i tredje perioden fick Wikegård för sig att han skulle slänga in oss i matchen. Jag kan säga så här, mina ben har aldrig känts så tunga. Ja, det var helt galet. Så att jag har inga roliga minnen från Vallentuna. Jag
tänker på det här med svårspel, kommer jag tänka på klassisk Mats Strandberg uttalande bara från, han var telegramredaktör en gång när jag var programledare, Och då var det ju, du kan ha varit med då när det var så här Europacupen, Djurgården spelade Europacupen, någon match i Düsseldorf eller något sånt.
Ja, jag var i Düsseldorf, ja, och spelade.
Det, eller om det var något annat tyst lag, men ni vann i alla fall övertygande med 5-2 eller 7-2.
Var finalen, tror jag.
Var det? Ja,
ja,
okay.
mot Düsseldorf.
Men då i alla fall så var det knapphändiga rapporter. Vi har bara fått in resultat, bara fått in resultaten. Och målskyttarna, tror jag. Så Strandberg sa ju det att Djurgården vann borta mot Düsseldorf med 7-2 målskyttar. Mikael Johansson 2 mål, Patrik Kjellberg, vilka det kan vara. Och så kom det en följdfråga så här, ja, hur, har du, vet någonting om hur matchen var? Han visste ju absolut ingenting. Han har ju bara sett det sen så här. Jo, det var ju en som var riktigt dominant på isen var ju Arto Blomsten. Dominerade försvarsregionen verkligen. Ja, bra. Initierat. Och sen kom en låt, Belinda Carlisle eller någonting. Och så sa du, hur visste du det där? Liksom, att du, ärtan är alltid bra mot tyskar.
Han har varit med i alla fall.
Ärtan är alltid bra mot tyskar. Ja, det var märkligt.
Öppet hus i sporthuset.
Sporthusets Twitter, @sporthuset, där kan ni höra av er med tankar och synpunkter vad vi ska prata om framöver. Likaså mejla till sporthuset@houseofsports.se så ska vi försöka att besvara era frågor och dessutom gärna komma med inspel. Jag tänkte att vi ska öka den här interaktionen mer och mer så att ni får vara med och tycka till. Många av er har ju också skickat fram förslag på kärleksbombningslappar och vi har lådan här borta. Det ska inte bli någon kärleksbombning idag, men däremot så ska vi dra en lapp till nästa vecka.
Kaffebefläckade lappar, ja, numera sen vi hade transporterat kaffe, Tom och jag, efter broöppning, skvimpande i den där lådan. Det var ingen bra.
Nej, men du kanske kan dra en lapp. Nästa vecka så tänkte jag att det skulle vara Jens Fjällström då som får kärleksbomba.
Ska jag dra en lapp?
Mm, till Jens. Men annars är ni som sagt
denna gamla låda.
Annars är ni som sagt välkomna att komma med era egna inspel också som vi kan, för den här lådan behöver rökas på lite, eller hur? Lapparna har ju börjat sina en aning.
Ja, de får plats i handen här. Jag kastar upp dem.
Oj.
Varför gjorde jag det?
Ja.
Den där tar vi.
Undrar om det är en lapp som är lite halvt uppvecklad där av min dotter Frida. Hon tycker,
ja, den tog jag inte.
Nej.
Thomas öppnar här nu. KLM.
Ah.
Kedjan.
Är det verkligen ett ämne för Jens?
Lyssnarval från Glenn Johansson ska det nog stå till. Mm. Jag ser inte riktigt. KLM-kedjan.
Krotov, Larionov, Makarov. Snabb kärleksbombning. Thomas kommer här innan vi nästa vecka.
Ja, den där går ju inte att ge till Jens.
Jo, men det ska väl bli
uppenbart att höra. Jo, han älskar ju. Jens älskar ju hockey. Han har ju spelat i Björklöven.
Ja.
Men din snabb tillbakablick på den här kedjan.
Oj. En fantastisk hockeykonst som serverades alla Sovjetunionen på den tiden.
Mm.
Det var ju magiskt att få följa den lirarna, eller de spelarna. Med lite olika karriärer. Krutov som försvann till Östersund i Sverige och dök upp.
Det
var riktigt
Och som är död, va?
Ja, och Larionov som fortsatte borta tillsammans med Makarov borta i NHL. Så att de hade lite olika kurvor, de där lirarna. Men
vem var bäst?
Larionov var bäst.
Ja, nej, ja, med spelskickligheten.
Ja, han var fantastisk.
Det var Igor Larionov, Sergej Makarov och
Vladimir Krutov.
Så var det.
Mm.
Det var ju på den tiden Sverige aldrig vann eller ens spelade oavgjort i någon period mot Sovjetunionen.
Det var kul ramen fram hela
tiden. VM-finalen 1981, det var ingen final men det blev så ändå. Det var ettan mot tvåan i den här slutspelserien som spelades då. Sverige, Sovjetunionen slutade ju 1-13 efter periodsiffrorna 0-0. Då kommer jag ihåg, då satt man framför tv nästan grät av lycka. Sverige var med 0-7-1-6 eller sånt där var det. Det var hemskt. 1-13 på tavlan, det var ju nedslående besked. Bengt Fisken Olsson hade 3 kronor.
Det finns ju en häftig dokumentär om Superfemman, ja, kan man Superfemman säga. De också bollar in Fetisov och Kasatonov. Mm. Men Jens Fjällström kommer ju ta sig an. Han har ju fixat Canada Cup på ett briljant sätt tidigare, så det är inga problem för Jens. Jag tänkte på din Hamiltonian-story där om var är mållinjen. Var är mållinjen? Titta på det här loppet från Shani Miller på 400 meter i friidrotts VM. Jag tror hon känner ungefär likadant också. Du får kolla här på min skärm, Lasse. Var är mållinjen? Kolla på hennes lopp här. Hon leder ju rätt överlägset.
Ja, och jäkla. Och du, hon slutar ju, och gör så hon blir fyra i mål.
Det där var ju ihop som en travhäst.
Det var diskvarning det där, vet du. Ja, men vad hände med löpstegen?
Ja, alltså hon fick ju sån syra. Ja.
Alltså det är, är det mjölksyra som gör att hon slutar och jösses?
Många trodde att hon blev skadad, men det är bara en brutal mjölksyra. Så hon hade nog hoppats att den skulle komma 10 meter tidigare. Mållinjen alltså.
Hade det varit provstart i trav så hade de ju bett om en ny provstart.
Ja. Ekipage nummer 4. Sven Rubin. Jan Norberg. Ny provstart.
Vi kör igen
nästa. Så ringer de på luren.
Ska du starta den där?
Du är inte arg på något? Jo, du var arg före sändningen.
Vad var det? Han var riktigt arg före sändningen.
På manus.
Manus.
Manus klarar inte jag. Nej, och det är så bekymmersamt. Och det är jobbigt för mig. Du vet, jag fick manus och skulle läsa in en trailer i Norrköping. Jag fick göra om och den var 8 sekunder. Men det går inte. Låt som det, gå där, titta där. Går inte. Jag sa, ring Dramaten. Ja. Skådisar får ni ta där, ser du. Jag är mig själv och jag är människa och ingenting annat.
Exakt.
Ta något om för mig vad jag ska göra.
Nej.
Låt så, tänk på det. Kan du ta det en gång till? Och så,
lite
mer känsla. Alltså jag hade 2,5 rad kanske jag skulle läsa in om den nya kanalen, sportkanalen som startas utav Bonnier, TV4 och C-more. Det är C-more som startar sportkanalen egentligen. Och det var så här enkelt, det skulle heta Sportkanalen. Sportkanalen är precis vad det låter, en kanal med bara sport. Alltså så där typ var det. I olika versioner. Och så skulle kameran som kan gå runt då, men den är liksom utan sladdar. Och det gick ju inte. Alltså jag fick inte ihop det här. Och så skulle jag säga då, det är en sportkanal med hockey, fotboll, friidrott, de rättigheterna som finns. Nej, det gick inte. Och jag tänkte att jag skulle titta åt det hållet, jag skulle gå åt det hållet och så börja gå lite innan du börjar prata. Och så började jag prata innan jag gick och så var det tvärt. Nej, jag gick inte. Och jag sa, jag orkar inte, jag klarar inte det. Så var det faktiskt. Så jag är usel på manus alltså, usel.
Även jag fick ju tufft när jag var på det här produktionsbolaget Baluba. Som producerar en hel del sändningar för olika kanaler.
Är det Peter Settman?
Jo, det är han som grundade en gång till. Jag tror inte han är kvar där längre. Eller han, på något sätt är han kanske det. Men där har jag varit flera år i rad och spelat in något som heter Semestrarnas mästare. Som är en del av Sommarkrysset. Har ni sett den lilla episoden? En 3-minutare.
Jo, jag såg ju när det var någon Inger eller någonting i Tyresö som just hade gjort upp spelplanen.
Ja,
och hon går, det var roligt faktiskt. Ja. Jag garvar lite.
Men där är en producent då som heter Linus. Han är otroligt proffsig. Men han guidar den genom varje ord. Så jag tänkte på det, Lasse, att du hade blivit helt knäckt. För jag läser igenom då så här. Här kommer då Inger, öppna kupongen. Så här, nej, lite mer inlevelse. Jag kan bara spela upp vad det var jag gjorde.
Ja, det är dags för ännu en rafflande säsong av Semestrarnas mästare. Sommarens tuffaste fight. I år inte vilka som helst som står på startlinjen. Thomas och Andreas Ravelli, två superatleter med småländska vinnarskallar. Nicole och Daniel, ungtuppar med pigga kroppar och mjuka leder. Det här kan bli otroligt spännande. Dags för duell nummer 1.
Okej, sakta i backarna. Ni har kört fel och är på väg in på privat område.
Ni måste vända bilen och tillhörande släpkärra illa kvickt.
Snabbaste laget vinner.
Jag vet inte ens om man kör med ett släp.
Va?
Jag har kört med ett jävla släp.
Du kan inte berätta för mig.
Är du bra på att
backa
med släp?
Vad vilket humör är på?
Ja, här gäller det alltså att lyckas vända bil och släp fortast möjligt. Det är trångt, det är dammigt, det är upplagt för dramatik.
Våra chanser är nog lite.
Ja, och så vidare. Och det där tog alltså, det här är typ totalt på 3 minuter och i läsningen då med de här sticken, den för varje sån här episod tog väl en 2 timmar ungefär.
Nej.
Men han är alltså ett proffs, den här Linus. Han är inte riktigt proffs.
Jo, men då ska man läsa in det själv då.
Ja, det borde han faktiskt göra.
Om han vet precis hur det ska vara hela tiden sådär. Mm.
Men du hade nog inte du älskar ju teater och musikaler och allt sånt. Men du hade nog inte passat där, Lasse.
Nej, det tror jag inte. Men, eller så får jag, när jag skriver manus själv kan det möjligtvis vara en annan...
Du skriver ju ganska rassligt.
Väldigt många bisatser har jag. Otroligt jobbiga texter. Tur att man inte är krönikör. Aldrig tar slut, det är ju inte egna tidningar.
Var det inte avslutningsvis bara Umeå universitet som gjorde någon undersökning på dig? Att de kom fram till att du...
Uppsala universitet.
Uppsala, att du är bättre grammatiskt när du inte skriver än när du skriver. Vilket är unikt i världshistorien.
Ja, och slutsatsen var när jag inte tänker. Ja. Det var det faktiskt. Det var alltså ett referat från Olympiska spelen i ishockey 1992. Lars-Gunnar Jansson och jag, en hel period, han skriver ner varenda ord, varenda stavelse vi sa. Och de kunde alltså leda i bevisning att min språkbehandling, för det här var ju en uppsats om språk, min språkbehandling alltså var bättre i löpande spel än vad det var när det kom till avblåsning. Det vill säga när jag tänkte efter vad jag skulle säga så blev det sämre. Och då ska jag säga att det var väldigt många ord som uteslöts såklart. Det blir ju så i ett löpande referat eftersom det går väldigt fort, generellt sett, ofta, i alla fall hyfsat fort. Så var det alltså en språklig behandling som var bättre, ganska spännande grej.
Det är ganska unikt egentligen. Det var som någon sa om Åke Strömmer, att han har en autostrada från järnbarken till munhålan.
Ja. Nu är vi tillbaka här med friidrott när Åke Strömmer, Lars-Gunnar Björklund, och det pågick liksom 10 kamphöjd upp i 2 poler. Man kunde det, alltså det, att göra underhållning av det, att skapa spänning med utgångspunkt från det, det är magi. Då blir det liksom, och det är ju ingen som har suttit och skrivit manus åt dem.
Nej.
Det är ju ingen som sitter och säger i luren. Tänk när jag var programledare åt Åke Strömmer och han körde någon sån här gala i Bryssel eller vad det var. Och det skulle vara nyheter klockan 22 och vi skulle fortsätta sända den där galan efteråt. Jag skulle satt bakjour i Stockholm och tryckte på knappen så det Strömmer och sa det 1 minut till nyheter. Och han fortsatte prata 30 sekunder. Och så tyckte jag att han var inte på väg att slutföra sitt resonemang. Han pratade om något av atleterna där. Så jag började räkna ner 15, 14.
Jaha,
och då sa han, jaha, om redaktör Grang finns i studion i Stockholm, det skulle sluta tjata i lurarna på mig, så ska jag alldeles strax tala om att det blir nyheter klockan 22. Men hon är inte 22 än, för nu, varsågoda.
Han var rapp, han är en hjälte för mig i Strömmen verkligen. När han fick kommando Roger Burman en gång sa han, jaha, nu får jag kommando Roger Burman. Ser man Burman, ler man, hör man Burman, dör man.
Glans i sexa.
Ja, ja. Det var ju sånt som gjorde att Åke Strömmers fru en gång sa så här, det bästa det är när Åke är på radion, för då kan man stänga av honom.
En av de absolut största genom alla tider, Åke Strömmer.
Verkligen. Ja, vi säger så för idag. Vi hörs igen nästa vecka.
Ja,
bra. Jag lovar att lyssna då.
Bra.
Sporthuset produceras av House of Sports. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!